Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter. Det här är en podd för dig som möter integrerade elever som läser efter anpassad grundskolas läroplan i grundskolan. Men även för dig som är lite nyfiken på och vill lära dig mer om just integrerade elever. Jag heter Linda Eklund och är speciallärare med specialisering intellektuell funktionsnedsättning och är programledare för den här podden. Hej och välkomna till dagens avsnitt som är en inledning, lite av en introduktion till den här podden. Och idag har jag tre gäster med mig, Karin, Carolina och Karin. Karin, vill du börja med att presentera dig själv lite närmare?
Ja, mitt namn är Karin Stenrosa Invall och jag jobbar som utvecklingsledare på grundskoleförvaltningen. Men har också haft den stora äran att leda, att projektleda projektet Tillsammans för framtidens skola rustad för olikheter.
Och jag heter Carolina Robinsdotter och jag är en av fyra elevhälsochefer i Göteborg, eller i grundskoleförvaltningen. Och mitt område är Hisingen.
Och jag heter Karin Mickelbo och jag är verksamhetsutvecklare på grundskoleförvaltningen med ett litet speciellt fokus på anpassad grundskola.
Hjärtligt välkomna alla tre.
Tack.
Tack.
Karin, du som har varit projektledare, vill du berätta lite mer om projektet?
Absolut. Projektet då, som heter Tillsammans för framtidens skola rustad för olikheter startade hösten 2022 inom grundskoleförvaltningen och var ett samarbete med SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten. Och syftet kom till för att säkerställa en likvärdig undervisning av god kvalitet för integrerade elever, det vill säga elever som är mottagna i den anpassade grundskolan men får sin undervisning i en grundskola. Och tanken var att det här projektet då skulle ge kompetensstärkande insatser avseende den anpassade grundskolans elevkrets men också styrdokument och bedömningspraktik. Och anledningen till att det startade det här projektet var ju för att man såg att antal integrerade elever ökade i Göteborgs stad och att det därför var ett viktigt uppdrag att just säkerställa att alla elever som är integrerade får en utbildning med god kvalitet. Och vi hade lite mål som jag tror du vill ska berätta om det också.
Ja.
Och vi hade ju ett mål som vi egentligen hela tiden jobbade emot under de här två åren och det var ju att integrerade elever skulle få av läraren undervisning i enlighet med den anpassade grundskolans kursplaner. För det kunde vi se att det fick man inte alltid. Det var ganska ofta man kom ut till skolor och man hade kanske inte ens öppnat den här läroplanen. Man visste inte att man hade en elev som var mottagen i den anpassade grundskolan. Så det såg vi ett väldigt stort behov av att här behöver vi få elever som får en undervisning i enlighet med den anpassade grundskolans kursplaner. Och sen hade vi också lite projektmål som inte var kanske så stort som just det här stora effektmålet. Och det var ju att integrerade elever ska känna sig trygga. Att de ska få sin undervisning tillgodosett inom den elevgrupp som de tillhör. Så att man inte hamnade kanske i någon liten skrubb bredvid undervisningen och inte var integrerad i dess rätta bemärkelse. Men också fanns det en tanke om att lärare som undervisar integrerade elever skulle få träffas och prata om undervisning och planering för att öka kompetensen. Så det var några av de projektmålen som vi hade. Och sen så hade vi också insatser och de skulle vara så verksamhetsnära som det gick. Projektet var ute på skolorna där den integrerade eleven gick för att ge stöd och för att öka kunskap och sprida kunskap och förståelse. Både kring läroplan, kursplan och timplan men också vad det innebär att undervisa utifrån dubbla läroplaner. Men också få en ökad kunskap och förståelse för intellektuell funktionsnedsättning och förhållningssätt, bemötande och så vidare. Och det som projektet mest jobbade med, det var faktiskt utbildning och föreläsningar där du, Linda, träffade jättemånga olika grupper. Det kunde vara lärare, det kunde vara elevassistenter, det kunde vara elevhälsa, skolledning, fritids och så vidare. Och en föreläsning eller en miniutbildning, en workshop ibland, lite mer med. Och sen så hade vi handledning och där var det några olika personer som åkte runt och träffade lärare, elevassistenter, specialpedagoger ute på skolorna och gav den här handledningen direkt. Och sen hade vi också nätverk för både lärare som undervisar integrerade elever och specialpedagoger och speciallärare. Och det var den enda insatsen som inte var direkt på skolan, där faktiskt lärare och speciallärare och specialpedagoger fick komma till en gemensam lokal för att träffa varandra och samtala kring detta. Mm. Och vi har upplevt att det har varit två snabba år, de har gått fort, många insatser som har genomförts och så har varit lyckade, men vi är ju fortfarande inte riktigt i mål, så projektet behöver ju, även om projektet har lagts ner, så behöver ju insatserna finnas kvar.
Mm. Ja, det är viktigt. Vi behöver hjälpas åt, för att det är snårigt kring de integrerade eleverna. Det är mycket regelverk att reda ut och dubbla kursplaner och så vidare. Och precis som du säger, projekttiden har ju löpt ut. Mm. Men nu sitter vi här och spelar in podd. Så Carolina, vad är det här för en podd?
Ja, den här podden är ju till för vi tänker att du pratar ju om många insatser där, Karin, nu som har varit. Och man kan ju säga att det här är ju också ett sätt att försöka möta er där ute. Försöka sprida kunskap. Och då tänker jag att man kan göra det på olika sätt. Så det här är ju ett sätt att försöka nå ut med den här kunskapen. Och då tänker vi att det kanske är ett lite lättillgängligt sätt att man kan ha i örat när man är ute på promenad till exempel. För vi tycker ju det här är ett väldigt, väldigt viktigt ämne och vi tänker ju att de här eleverna behöver liksom få det här stödet kring sig. Så att därför så tycker vi att det var bra att prova en podd. Vi kommer ju vara med många andra stödinsatser också, så vi kommer ju fortsätta i projektets anda. För nu är det så att vi elevhälsochefer har ju fått den här uppdraget och förvalta det här nu då när projektet är slut. Så att vi kommer ju försöka ordna detta stödet ute i områdena. Så det är ju det vi håller på att titta på nu då. Och då är ju podden är ju en sak. Men sen behöver vi ju fortsätta det arbete som ni har startat upp på olika sätt ute i områdena. Så att tanken är ju inte att stödet ska försvinna utan att det ska fortsätta. Mm. Fast kanske bara i en annan form då. Mm. Att det är fler personer som arbetar med det här i grundskoleförvaltningen.
Mm. Och Karin, vilka elever är det handlar om det här?
Ja, det handlar om de eleverna som är mottagna i den anpassade grundskolan. Och det heter mottagna därför att det är en myndighetsutövning som vi gör med de här eleverna. Och det är inte alla som har det. I Norge och Danmark ser det inte ut så på det sättet och så. Men så har vi det här i Sverige. Och de här barnen eller eleverna, det har ju alltid funnits. För att bli mottagen i den anpassade grundskolan så ska man ha en intellektuell funktionsnedsättning och man ska inte klara grundskolans kunskapskrav då, eller betygskriterier. Så. Och då gör man en utredning så tillsammans som man sen tittar på och så ser man om man tillhör den målgruppen och om man har en rättighet att vara i den här skolformen eller inte. Det här är ju naturligtvis någonting som jag tror alla funderar på fram och tillbaka. Varför ser det ut så här? Varför har vi en egen skolform för eleverna som har de här behoven? Historiskt har det varit så att om vi går tillbaka till 1800-talet till exempel, då såg man ju på att alla hade en del i det gemensamma samhället då, va? Alla gjorde en insats och alla fanns till då. Och sen så när det slog över lite grann då, till exempel när vi fick det rasbiologiska institutet som vi var först med här i Sverige 1922. Ja, då började man se på raser och sådär och då ville man undvika sånt då som inte var rasrent. Och då kunde det handla om både intellektuell funktionsnedsättning men också om fysiska sjukdomar och så. Och då ville man inte att det skulle öka i samhället då, va? Det fanns ju väldigt många olika funderingar runt detta. Historiskt har det verkligen, kan man säga, gått lite fram och tillbaka. Men om vi går tillbaka till 1800-talet så hade vi ju faktiskt här i Göteborg så hade vi Emanuella Karlbäck.
Just det.
Som var en kvinna som tänkte så här att, men de här barnen, de kan också undervisas. Mm. För det var ju, tanken var ju mycket det här vårdande. Mm. Att vi skulle vårda varandra och vi skulle liksom ta hand om varandra och så. Så hon öppnade faktiskt den första idiotanstalten 1866 här på Nya Varvet.
Ja, här är Göteborg. Mm. Ja. Visst var det så att på den tiden så var det namnet på den diagnosen som vi idag säger intellektuell funktionsnedsättning.
Ja.
Dåtidens namn på den diagnosen var idiot.
Ja, och det fanns ju halvidiot och kvartsidiot och helidiot. Va? Så det fanns liksom nivåer på idiot också då. Ja. Va? Och sen så har du ju andra namn, imbecil, sinneslö, obildbar, efterbliven, dåre, vanför. Alltså det var många ord som vi idag bara tänker, oj, liksom, hur kunde man? Men man måste ju också se historiskt på hur saker och ting har och som tur var så går vi ju liksom framåt om man säger så. Då.
Mm. Och där förstår man också hur viktigt det är att alla vi har ju ett gemensamt ansvar i att använda korrekt terminologi.
Ja.
Som idag då är intellektuell funktionsnedsättning.
Ja.
Och jag tänker att ju fler som använder det korrekta benämningen, desto fortare kommer vi ifrån det här som har varit tidigare.
Mm. Och ser vi på den här skolformen då så har ju den också bytt namn.
Mm.
Alltså från början så hette det obligatoriska särskolan.
Mm.
Och då var det landstinget som hade hand om detta. Och man delade in eleverna i bildbara och obildbara. Och det handlade väldigt mycket. Ja, man började lite på 50-talet med utbildning. Men fortfarande så var det väldigt mycket vård.
Mm.
Så, för att det var ju ändå, men vi måste ju ändå liksom vara snälla och schyssta mot dem. Och de behöver liksom mera vård och så. Medan idag då så har vi liksom en skolform då som verkligen pratar om utbildning. Mm. Och så vi har ju gått från obligatoriska särskolan. Och i början så fick inte vårdnadshavarna då bestämma om de skulle gå där eller inte.
Mm.
Sen efter ett tag så gjorde man ett försök. Och då gjorde man så att vårdnadshavarna fick mer bestämmande rätt. Så i början så var det liksom ett projekt. Precis som ert projekt här, så var det ett liksom projekt att man skulle kolla, kan vårdnadstagare ha det här, liksom ta det här ansvaret, annars var det ju inom landstinget då. Och sen så slutade man det projektet på 20-talet och då blev det obligatoriska särskolan fram tills 2010, ja 11 började man alltså då och applicerade. Då blev det grundsärskolan som den liksom skolformen. Och nu har den bytt namn då till anpassad grundskola.
Mm.
Jag tänker Karin att det här med att det är inte så himla många år sedan det då blev skolplikt för dem, för alla barn med utvecklingsstörning. För jag vet, det var väl 1968. Och jag menar runt den tiden så var det också så att det var ju många föräldrar som man... ibland så tog man ju barnen från dem att man fick inte bestämma, men många blev ju rådda även i den här tiden, och det är ju inte jättemånga år sedan att man blev rådda att man skulle lämna bort sitt barn till en institution, så att det är ju inte jättemånga år sedan.
Nej, det är det inte, och det var mycket liksom utifrån att liksom rasbiologin kom in i bilden och sådär, och så att vi skulle skydda samhället från det som var sjukt, det som ansågs vara sjukt. Och därför skulle vi skydda där. Och då skulle vi även skydda familjen. Man skulle skydda syskonen. Så man sa ju till mamman att nej, men den här omsorgen du känner, den är liksom felaktig. Du ska lämna bort ditt barn. Glöm det. Skaffa nya barn ungefär. Och dina syskon kommer inte tycka att det här är bra heller. Så att det var inte bra för någon då. Och sen kom ju 68. Och men hela rörelsen med att liksom... kärlekens rörelse kan man ju säga då, kom då. Och då kom någonting som heter omsorgslagen också, som idag heter LSS-lagen. Lagen om
särskilt stöd.
Ja, särskilt stöd och service.
Ja.
Mm. Så det var jättemycket. Alltså där på 60-talet där och i början av 70-talet, det hände det jättemycket.
Mm.
Det var liksom en vomm. Man bara liksom
man tänkte ju att alla människor skulle kunna få leva, jag menar, leva som de ville, eller man säger, ja, kunna få bo själv och ja, få vara så självständiga som möjligt.
Och då så stängde man i många av de här hemmen, vilket blev väldigt svårt för många. För många hade ju bott på institution och liksom lärt sig det här kanske fyrkantiga och lärt sig det. Och så plötsligt så säger man, nej, nu ska liksom alla ska ut och alla ska vara fria och sådär. Så det blev ganska tufft för dem också. Mm. Som hade varit på institutionen plötsligt så skulle man till ett gruppboende där alla skulle, nu får du bestämma själv. Mm. Jaha, när man inte hade fått bestämma någonting innan. Mm. Alltså det blev väldigt, väldigt, väldigt svårt för många då. Va? Och man försökte ju, från samhällets sida så försökte man ju reglera det här. När jag pratade om det, hur man tänkte på människorna. Så att 1915 redan så kom det en lag om att hade man en utvecklingsstörning eller för den delen en CP-skada så fick man inte gifta sig. För att då skulle man inte få några barn och då skulle man inte föra det här vidare. Sen visade det sig att det kom barn ändå. Så den funkade inte så himla bra, just den lagen. Jag tror att den var kvar, ja, alltså långt in på 70-talet var lagen ändå kvar. Men då kom ju någonting annat i vårt samhälle. Och det var ju, det var ju liksom då lagen om tvångssterilisering. Mm, ja, den kom 34 och höll på ända till 75. Och det känns ju som att det nästan är nu, nära. 75 är inte så länge sedan. Och då var det ju så här att då skulle vi sterilisera massa människor. Som vi tyckte att, nej men de skulle inte få föra vidare det. Någonting då som vi tyckte var sjukligt och som inte var bra för samhället. Och det fanns ju skräckhistorier som, det fanns ju forskare som sa till exempel, som höll på jättemycket med det här med rasbiologin då, att om vi inte gör någonting åt det här så kommer halva Englands befolkning på 300 år att ha då intellektuell funktionsnedsättning. Sa man. Och det gick man ut med som forskare. För att man får så här, så att, alltså så mycket tokigheter kan ju vi tycka idag. Mm. Att det är liksom bara, oj, hur kunde man gå på det? Men det var så man trodde på det.
Ja, jag tänker på, nu har vi ju nämnt många olika namn på den här skolformen. Ja. Obligatoriska särskolan, grundsärskolan, anpassad grundskola. Och det är egentligen bara namnet på skolformen. Inom skolformen finns ju två olika inriktningar eller kursplaner. För tidigare så har man pratat om grundsärskola och träningsskola.
Och det var ett ord som faktiskt kom ihop med omsorgslagen, just träningsskola. Och det har levt kvar ända fram till förra året. Så där ser man hur svårt det är med namn och liksom ändra det. Va? Och det var ju bara det att eftersom vi har ju liksom en, när man tänker sig att man har en intellektuell funktionsnedsättning så kan ju den kan vara lindrig. Mm. Den kan vara medelsvår, den kan vara svår och den kan vara mycket svår. Det är ju de fyra nivåerna som vi har idag då. Mm. Så det är klart att det har du en mycket svår intellektuell funktionsnedsättning eller har du en lindrig intellektuell funktionsnedsättning så är det jättestor skillnad. Mm. Så därför så har vi ju då två stycken kursplaner och i den ena läser man ämnen.
Och den kallas också ämnen?
Ja, ämnen. Och i den andra läser man ämnesområden. Och förr så benämnde man det som träningsskola. Mm. Men det är struket.
Precis, det är
borta,
viktigt.
Borta, finito.
Ja, precis. Mm. Vi pratar om ämnen eller ämnesområden. Mm. Skolformen är den, för det, ibland så råder det också lite. Ja.
Får jag bara sticka in att de elever som vi pratar om här, integrerade elever, de läser ju nästan uteslutande, vi har några stycken, men det är ju ämnen som de läser.
Visst är det så. Ja. Och den kursplanen är också mest lik grundskolans skolform. Mm. Mm. Men och det är svårt det där att hänga med på de här förändringarna och det hänger kvar lite gamla föreställningar och så vidare. Jag vet, jag möter ibland missuppfattningar kring skolformen att den ska vara 10-årig. Mm.
Och det var ju så här att den var det när den hette obligatoriska särskolan. Då var den 10 år. Och då var den det ända fram till alltså 2010 fick vi lagen, men den började gälla 2011. Mm. Så 2011, då blev även då det som hette då grundsärskolan då, var 9-årig. För att den skulle kunna vara lik grundskolan och precis, för att det skulle vara då. Ja. Men det är ju fortfarande så här, vi har ju 10-årig skolplikt. Mm. Och det är fortfarande så att vi har en skolplikt från när vi är 6 år. Mm. Och alla 6-åringar startar sin skolplikt i förskoleklass. Mm.
Och då är det viktigt att nämna här att förskoleklass är ju en fristående skolform. Den hänger ju inte ihop med grundskolan.
Ja, det är en egen skolform.
Precis,
ja.
Vilket också betyder att den finns inte heller i anpassad grundskola eller som en anpassad skolform, utan det är en skolform för alla 6-åringar. Mm. Och sen så finns det ju 2 9-åriga skolpliktiga skolformer. Grundskolan eller anpassad grundskola.
Och det är väl så att lagstiftaren har ju tänkt att så som man intentionen med förskoleklass är ju faktiskt att alla barn ska kunna gå där. Mm. Det är ju därför man inte har en speciell förskoleklass för de som går, eller som sen ska gå i anpassad grundskola. Så det är också en liten missuppfattning ibland att man tänker att vissa elever eller barn inte kan gå i förskoleklass. Men det är inte det som är tanken. Utan tanken är att man ska kunna anpassa till alla barn i förskoleklass. Mm.
Mm. Och också en tanke är att man inte ska utreda för tidigt. Utan det är också utreda för mottagande i den anpassade grundskolan. För det är klart att för vissa barn så kan man göra det jättetidigt såklart. Mm. Men att man också ska vara lite större så att förskoleklassen är för alla.
Precis, och det är ju precis därför, precis som du säger Karin, för att man inte ska börja med utredningen för tidigt. Mm. Därför att ibland är det ju så att man mognar lite olika sådär då, va? Och då ska man ha de här åren på sig liksom att känna så här att är det en mognad eller är det en intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Och det är ju jättestor skillnad på det. Mm. Och det måste vi, så att vi inte gör fel. Mm. För det här är lite grann liksom hängslen och livrem när man gör den här utredningen. Alltså man har 4 olika bedömningar i utredningen. Och tillsammans så blir det en utredning. Och så tittar, som här i Göteborg då, så tittar ett mottagningsteam på det här och ser då, finns det någon samstämmig bild? Tillhör det här barnet, den här målgruppen, som att man får den här rättigheten? För det här är en rättighetslag att gå i den anpassade grundskolan. Det ska vi liksom veta.
Precis, det är inte ett krav.
Det är inte ett krav. Och det är vårdnadshavarna som säger ja tack till den rättigheten eller nej tack. Det är också någonting som vi har.
Jag tänkte bara lägga till där med det som kan vara svårt ibland är ju barn som har kombinationer av olika saker. Och då till exempel barn med autism. Mm. Förr var det ju så att barn med autism fick ju gå i anpassad grundskola tidigare. Bara genom att de hade autism. Det får man inte lov att göra det nu längre. Utan nu måste man också ha en utvecklingsstörning. Och det ibland så ställer ju det till det, för att barn med autism har ju många andra svårigheter då, som gör att man tänker att, men de utvecklas ju också, så det är ju också väldigt viktigt att inte för tidigt utreda dem, för det är så att de kan utvecklas väldigt mycket i de första skolåren om de får rätt anpassningar i och stöd i skolan, så man inte de hamnar i anpassad grundskola lite felaktigt, för det finns ju barn som har hamnat felaktigt, till exempel med språkstörning eller med autism som man upptäcker, och det blir väldigt olyckligt när de har gått i anpassad grundskola och så är det faktiskt fel.
Och det var ju därför man tog bort det.
Ja.
Så att när det liksom 2011 när vi började med den nya skolformen, då tog man bort att man inte bara kunde ha autism. Nej, om precis. Man säger så. Mm. Utan det som var kriterierna var just då intellektuell funktionsnedsättning och att man inte klarade grundskolan då. Mm.
Men det är också viktigt att nämna att det inte är helt ovanligt att man har en intellektuell funktionsnedsättning och en eller ibland flera andra diagnoser. Men att det är just den intellektuella funktionsnedsättningen som ger dig rätten att få läsa efter anpassad grundskola. Mm. Du skulle säga något?
Men jag tänkte just på det här som vi sa, att det blir rätt. Att det är ju oerhört viktigt att det är en rättighetslag, men det ska också bli, blir man erbjuden det så ska det vara av rätt grunder. Och jag vet att du har sagt det någon gång, Karin, att anpassad grundskolan kan ju vara det bästa som har hänt en elev. Men om det inte blir av rätt anledning så kan det ju faktiskt vara det sämsta som händer en människa.
Precis.
För
det stoppar ju vägar då. Mm. Som om det blir fel så kan du stoppa vägar då, va? Mm. Men om det blir rätt så stoppar det inte några vägar.
Då öppnar det dörrar.
Mm. Precis, alltså, så det är verkligen viktigt att det blir rätt. Och därför ska man inte börja utreda för tidigt.
Mm. Och jag tänker både du och jag, Karin, har ju arbetat med den här målgruppen. Ja, det har ju Linda gjort också. Men jag tänker att jag har också träffat på elever där det har blivit jättebra. Där de har hamnat i ett jättebra sammanhang i en anpassad grundskoleklass. Mm. Och där, precis också tvärtom. Där det har blivit, och även ifall man har rätt till det så behöver ju inte det betyda. För att det kan vara så att man tränar olika saker i en... man kan träna kanske mycket av vissa delar när man får gå med grundskolan och man klarar av det, som kan vara nog så bra för livet i stort, för att det finns ju också forskning som visar att man, och det kanske ni kommer att prata om senare i podden här, men jag tänker just att det finns forskning som visar att det är så att de som har fått gå i grundskolan, de som klarar av det, att man kanske klarar sig bättre i det långa loppet. Man får i större utsträckning ett arbete, man får i större utsträckning ett eget boende, i större utsträckning blir mer självständig. Mm.
Precis.
Så att jag tänker det är viktigt att tänka på vi som jobbar i skolan som gärna vill tänka att vi ska göra det så bra som möjligt. Det är inte alltid säkert att det som vi tänker först är det som är det bästa. Mm. Men vi vill ju väl alla som jobbar
så är det.
I skolan.
Ja. Verkligen, men det är precis som du säger, det krävs ju att man tänker om många gånger. Liksom. Mm. Mm. Vad blir det bästa för framåt? Mm.
Mm. Och ett mottagande i den anpassade grundskolan, det handlar ju om rätten att få läsa efter och bli bedömd efter den anpassade grundskolans läroplan och också ett annat regelverk i skollagen, skollagens kapitel 11. Det är det som är själva mottagandet, alltså inte på vilken skola eller vilket klassrum som jag får min undervisning. Så när vi pratar om elever i anpassad grundskola så innefattar ju det även de integrerade eleverna.
Mm. Mm. Jag brukar ibland tänka så här, du är mottagen i skolformen anpassad grundskola, men var du har din rumpa, alltså var du befinner dig fysiskt, det kan vara på olika ställen. Precis. Och det är ju det som är så härligt, att vi kan ha det, och då kallas det då för att vara integrerad. Mm. Eller egentligen är det skolformerna som är integrerade med varandra. Mm. Men ja, oavsett vad man säger där så är det ju att man kan få befinna sig i olika... i olika sammanhang.
Mm. Ska det bli bra för barnet, tänker jag. Sen kan det bli krångligt för oss vuxna. Ja, och det är just därför som vi tänker ha den här podden. Det är därför vi vill kunna ge det här stödet ut. För att när det krånglar till sig för oss vuxna och vi inte riktigt vet, så tänker jag att det är då som vi vill ge det här stödet.
Mm. Fantastiskt fint formulerat, Carolina. Och det får faktiskt avsluta det här avsnittet som är en introduktion till vad podden faktiskt ska handla om. Stort tack till er alla tre för att ni ville vara med här.
Tusen tack.
Tack.
Podden Tillsammans för framtidens skola, rustad för olikheter, är producerad av Grundskoleförvaltningen Göteborgs stad. Inspelningen gjordes under 2024.